Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det är ju det som jag tycker är så spännande med er, eftersom ni är mig veterligen Sveriges enda fondbolag som bara gör indexfonder. Och nu släpper ni ju dessutom 3 stycken nya indexfonder som inte riktigt har funnits förut.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 212 och det är ett samarbete med Plusfonder och vi har en gäst här, Emil Ahlberg, som är då medgrundare och förvaltare liksom av indexfonder. Och detta är en liten fortsättning på förra avsnittet, 211, som vi publicerade samtidigt, men om vi ska säga så här, 211 handlar det ganska mycket generellt om vad en indexfond är, hur det funkar,
hur de arbetar,
vilka nyckeltal. Mm. Medan detta avsnitt är väldigt mycket handlar om de 3 nya indexfonderna som då plusfonder kommer att släppa. Och det handlar ju, jag läcker ju det redan här nu eftersom vi pratade om det lite i förra avsnittet, det handlar ju om en fastighetsindexfond, en teknologiindexfond och en hälsovårdsindexfond. Och jag tycker detta är jättekul eftersom jag är ett fan av indexfonder, men framförallt eftersom 2 av de här indexen, till exempel för teknologibolag och för hälsovård, har ju inte funnits tidigare.
Nej.
Så att det betyder att vi får 2 nya index och vi får 2 nya indexfonder och plus att vi får fastighetsindexfonden blir för första gången en bra konkurrent till Länsförsäkringars fastighetsfond, fast den blir mycket, mycket billigare.
Yeah.
Så att, och just, vi kommer att prata om det avsnittet också, men jag tycker fastighetsfonden är intressant eftersom det blir ett annat tillgångsslag. Faktiskt kan man relatera till det.
Yeah, man kan, det är som att man äger fastigheter fast man...
Ja, men precis.
Men man, man tar inte massa risk och man har inte massa extra som kommer med det.
Precis, man har outsourcat förvaltningen och hanteringen av fastighet. Men vi kommer att prata om det inne.
Men jag tyckte att den här, inte medicintekniska utan hälsovårdsindexfonden, att den var spännande. Alltså jag är så himla skeptisk till sån här hälsovård och biotech och sådana här saker.
Ja. Varit för mycket i branschen själv.
Jag har
själv.
Varit för mycket i, ja, inom forskning. Men det händer ju jättemycket spännande. Det kan man ju inte bortse ifrån. Så att det är ju en spännande fond som jag absolut kommer att kolla på.
Ja, men framförallt så tror jag att om man tar teknologin. Liksom, det finns ju ganska många ny teknikfonder som har gått väldigt bra historiskt.
Mm.
Framförallt så blir det ju liksom så här, för första gången så kan man plötsligt jämföra hur skickliga är de där förvaltarna som förvaltar de här ny teknikfonderna i jämförelse med en indexfond.
Ja.
Det är ju det som jag tycker är så himla roligt och som vi sa lite i förra avsnittet. Att plus
Och lite skadeglad. Det kommer märkas om det är, om det är liksom, om de presterar,
om det handlar om skicklighet eller tur. Alltså så här, jag brukar säga så här, att det är ju ingen konst att få en bra avkastning om man sitter i en båt och hela havet ökar.
Stiger.
Så att plötsligt så finns det ett alternativ. För mig som till exempel inte har velat investera i de aktivt förvaltade teknologifonderna kan ju plötsligt säga så här, men vet vad, då sätter vi pengar här jämför med indexfonder. För min tes är ju att över tid så tenderar ju index gå bättre än aktivt förvaltade fonder. Mm. Så jag tycker det är spännande. Och sen är det ju så att Emil har lovat att vi har ju en undersökning i forumet där man kan rösta vilken av de här tre fonderna som ska lanseras först.
Mm.
Så att i beskrivningen till både poddavsnittet och videon så finns det en länk där man kan gå in på forumet och rösta. Och de har sagt så här, vi kommer att försöka ta hänsyn till det. Så att det hade ju varit jättekul. Sen är det ganska mycket läsarfrågor i dagens avsnitt. Allt från är liksom ganska avancerade frågor som är fonderna fysiskt eller syntetiskt replikerade. Hur kan man tjäna pengar? Till exempel att Emil faktiskt pratar om att det finns indexfonder som faktiskt kan slå sitt index. Om det är så att man gör till exempel arbitrageaffärer eller att man gör aktieutlåning i indexfonderna. Vilket säger att det är ett arv från när de var aktiva förvaltare. Så de har liksom tagit med sig det bästa från den aktiva världen in i den passiva. Så det tyckte jag var superspännande också. Och sen brukar jag alltid tipsa om att om man har pengar i en fond, oavsett om det är plusfond eller någon annan, anmäl dig ofta till nyhetsbrevet som fondbolaget har, i detta fallet plusfonder.se, eftersom Avanza och Nordnet delar inte med sig av kontaktuppgifterna, alltså andelsägarna, till fondbolaget. Och då får man inte de här månadsbreven, man får inte årsrapporten för fonden. Och jag tycker ändå så här...
Om man är intresserad
så är det ofta ändå ganska kul att läsa. Liksom så här, vad är det som har hänt i fonden, vad är det för nya bolag i fonden, vad har fallit bort, alltså att det är lite inte för att man ska liksom göra några förändringar i sitt sparande, men det handlar om lite allmänbildning.
Ja.
Eller? Nej. Ja.
Jo, absolut, om man är intresserad av det.
Ja. Så det är bättre att lägga tid på det än att sitta och direkt investera i aktier. Men det är bara min åsikt. Men det håller ju inte ens Emil med om. Men det, jag tänker så här, jag behöver inte prata
med honom. Nej, du behöver inte prata med honom nu. Nu kör vi Emil här.
Nu släpper vi på Emil. Varmt välkommen tillbaka, Emil Ahlberg.
Tack så mycket.
Du är ju en av grundarna till Plusfonder och ni har ju några av mina favoritfonder i Plus Alla Bolag Sverige, Plus Småbolag och Plus Mikrobolag.
Ja.
Och ni förvaltar idag, tror jag, 1,4 miljarder, har mer än 60 000 andelsägare. Och du har ju också en lång bakgrund inom finans.
Ja.
Och detta är ju egentligen fortsättningen på förra avsnittet där vi pratade om indexfonder. Vi pratade lite mer om andra saker. Så att, välkommen tillbaka.
Tack så hemskt mycket.
Men detta är ändå lite fristående.
Detta avsnittet är absolut fristående. Jag tänkte att idag, i detta avsnittet, så kommer vi prata mer om de befintliga fonderna som ni har. Vi kommer prata om de nya indexfonderna som ni kommer släppa, som det inte faktiskt inte finns någon motsvarighet till på den svenska marknaden. Och vi kanske till och med också, du var ju lite nyfiken på våra tankar, eller våra läsares tankar kring de här indexfonderna. Så att om man vill liksom lyssna mer generellt kring indexfonder, då funkar det förra avsnittet, medan här blir det lite mer specifikt kring hur ni jobbar och så.
Mm.
Bra, för den som inte har lyssnat på det förra avsnittet, om du skulle ge kort så här 60 sekunders hur kommer det sig att det blev plusfonder liksom, och indexfonder?
Jag, Mikael och Rickard, vi började förvalta en aktivt förvaltad fond 2009 hösten och insåg med tiden att även om vi presterade bra, vi hade ju 16,4% årlig genomsnittlig avkastning, så var det svårt att överträffa index. Så 2015 började vi planera inför lågavgiftsfonder då, som sen blev en satsning helhjärtat på indexfonder som vi startade då 2017 hösten med att lansera två småbolagsfonder. En som heter småbolag och en som heter mikrobolag.
Mm, precis. Och om vi tar och tittar på den här plus alla bolag, för det är ju en av mina favoriter. Och vi pratade om det lite i förra avsnittet om att just den går ju liksom allas bolag på den svenska marknaden. Så vill man investera i Sverige, så brukar jag ibland få sådana här frågor. Ska jag köpa typ den här Avanza Zero, eller ska jag köpa den här Länsförsäkringar Sverige, eller ska jag köpa den här? Och då brukar jag säga så här, nej men fast forskningen säger att du vill ha så brett ägande, du vill äga alla bolagen så billigt som möjligt. Och där har ju ni varit de som är bredast och de som är liksom billigast. Så för den som inte känner till den här plus alla Sverige, plus alla bolag Sverige, hur skulle du liksom beskriva den fonden? Vad är det man får? Varför
är
den viktig?
Som du säger, jag tror att det kanske är den enda svenska fonden då, som har alla bolag på Stockholmsbörsen. Så det är viktigt för oss att ha helheten. Det är väl idag ungefär 340 bolag. Lite fler innehav eftersom det finns A och B-aktier som vi har också då. Vi tar 0,2%, vilket för att vara en så bred fond det är lägst. Och det är stor skillnad på en Sverigefond och en Sverigefond. Som jag nämnde i förra avsnittet, så bara jag tittade på igår sedan vi startade, så avviker vi faktiskt då nästan 4 procentenheter.
Mot närmsta konkurrent?
Nej, eller mot en konkurrent. Mm. Om man jämför med SCB, som är en stor svensk fond, där var vi i storleksordningen 40 punkter bättre under perioden.
Och jag säger inte att, mycket ju.
Ja, det är mycket, det är väldigt mycket. Och jag säger inte att...
Och det är den här SCBs... Det är roligt.
Och,
är det inte,
jag vill bara säga att jag säger inte att någon har presterat bättre eller sämre. Jag bara konstaterar att det är åtminstone olika sammansättning i fonderna.
Mm.
För det kan ju vara så att en period så presterar en annan fond bättre. Men vi har ju med alla de minsta bolagen också, som jag tror på sikt kommer hjälpa.
Mm.
Och vi kommer säkert tillbaka lite hur vi ser på ESG, för jag såg att det hade kommit frågor på det. Men det har ju också en betydelse på vad man har i fonden.
Mm, precis. Nej, för det som är så himla roligt, att vi har också fått in jättemycket frågor. Så jag vet inte om vi hinner gå igenom alla frågorna.
Vi
tar så många frågor som möjligt. Men om vi tar det där, för det pratade vi också om lite i förra avsnittet, att när man pratar om Sverige eller Stockholmsbörsen, så är det väldigt många olika index. Ja. Att man pratar allt från de 30 mest omsatta bolagen till småbolag, till stora bolag, till vissa liksom branschfonder. Varför valde ni just liksom alla bolagen?
Om jag får backa ett steg. Ja. Vi började ju faktiskt med två småbolagsfonder.
Ja.
För det tycker vi. Vi har alltid gillat småbolag.
Hur stora är småbolag nu?
Ja, det är ju en väldigt bra och intressant fråga. För att i min värld så är ett småbolag i börssammanhang, det borde väl vara 1 miljard. Men det mest använda index, som är då Carnegie Small Cap Return Index, som de flesta använder, där är de största bolagen nästan 80 miljarder i marknadsvärde.
Yeah.
Och storleksgränsen är, den sätts av att det är 1% av Stockholmsbörsens totala värde. Så går hela börsen upp, då flyttas den här gränsen upp. Det var inte länge sedan den var 70 miljarder eller 60 miljarder.
Mm.
Så det är, jag tycker det är otroligt stora bolag. Jag skulle inte säga att det är småbolag, men nej, det är så de klassificeras. Men det är därför vi också har mikrobolagsfonden, som då följer Nasdaq OMX Small Cap Growth Index då. Och där har man 150 miljoner euro som en formell gräns. Däremot så tar det oftast då 2 årsskiften innan man går över till midcap-listan. Så det kan finnas bolag med 3-4 miljarder kronor i värde. Men det är en helt annan...
Jag tycker alltid, förlåt, jag tycker alltid det är så himla roligt när man jämför sig med sitt eget bolag eller de flesta så här i Sverige jobbar på små bolag och säger så här, okej, mikrobolag 1,5 miljarder och så är man så här, okej, jag som har inga anställda eller liksom så här, vad blir klassningen liksom då? Men precis, så att ni har då plus alla bolag som är alla bolag plus småbolag och plus mikrobolag.
Ja, så, bara för att avrunda där varför vi startar med, för att dels så visar ju faktiskt historiken att småbolag överpresterar. Och vi tycker att det finns goda skäl till det. Så därför börjar vi där. Och dessutom så fanns det inga sådana fonder på marknaden då heller.
Men kan vi inte uppröra, för det var också någonting som vi pratade om i ett avsnitt här med Christian Tjurhuvud som var också så här, som har forskat. Och ganska mycket, vi har de diskussionerna rätt ofta på forumet. Hur kommer det sig, liksom, eller varför tror du att småbolag kommer att överprestera? För det är vissa på forumet som är till och med så här, nej men jag skiter i de stora bolagen. Jag vill bara ha småbolag för att jag klarar av att hantera den ökade risken och över tid så kommer det ge en bättre avkastning. Vilket dessutom har stöd
i
forskningen som säger att över en 10-årsperiod så är sannolikheten ungefär 78% att småbolag ska överprestera och de ska överprestera med mellan 1-3%
om man överprestera
mot stora bolag. Så att äger du liksom stora bolag under en 10-årsperiod så säger att de går 10%, då kommer småbolag gå kanske 11-13%. Varför har man det? Varför finns den här småbolagsfaktorn som det brukar
Jag prata? Har tyvärr ingen forskning eller ett liksom underbyggt svar. Men
dels
så kan jag ju intuitivt baserat på att ett litet bolag har mycket större möjlighet att växa fort än ett stort bolag som kanske är på en mogen marknad. Och det är klart att det beror lite på ingångsvärdering, men ett bolag kan skapa väldigt mycket värde genom tillväxt om det omsätts också i en ökad vinst. Och jag tror jag gav ett exempel i Fika tillsammans. Och nu hittar jag ett ännu mer extremt exempel, bara för att exemplifiera. Och kom ihåg att det är ett extremt exempel. Men ett litet bolag som har en innovativ mjukvara eller innovativ produkt kan då kanske först börja lite i Sverige och sen går man internationellt. Man kanske har en stark kärnprodukt som man kan bygga på den. Och det finns ett bolag som heter Mips som ni kanske har sett på hjälmar. Som har då ett
sidokrockskydd.
Ja, det hjälper mot de här rotationsskadorna som då är ett nät kan man säga in i en hjälm då. Därför med de noterades våren 2007. Jag kollade upp lite siffror då. Det här är ett extremt exempel. Men de omsatte 126 miljoner. Gjorde en vinstresultat 15 miljoner. 2017. 2020 omsatte de 365 miljoner. Och tjänade 167 miljoner. Det vill säga mer än 10 gånger mer.
Ja.
För att då har de penetrerat marknaden mer internationellt. Och de har också gått ifrån kanske att ha varit en cykelhjälmsleverantör. Till att vara många sporter. De kanske finns i fordon och liksom breddat sig både internationellt och vertikalmässigt. Och nu ger jag inga värderingar i aktien, men den har då gått från 50 till 800. Och så tittar jag bara för att jämföra med en annan kategori som finns i de här stora bolagen. Det är de svenska storbankerna. Där, och nu kanske är orättvist exempel, men jag gör det ändå.
Vi gör det.
Man kan alltid basha banker. Nej, det är okej.
Det är mer för de opererar på en ganska mogen svensk marknad. De har ju snarare problem med uppstickare som tar marknadsandelar. Så om jag tittade då på Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SCB, så hade deras kurser då gått sedan 2017 gått flätt. Vissa av dem har haft ganska hög direktavkastning, så du kanske ändå haft en positiv avkastning. Men det är bara för att exemplifiera att små bolag kan växa snabbare, skapa mycket mer värde genom den tillväxten än vad även ett ABB eller till och med ett Ericsson. Ericsson är ett fantastiskt bolag, men det är svårt för dem att växa 20-30% per år. Och jag vill också göra tillägg att sen gäller det vad man får för ingångsvärdering. Om du har betalat säg 1000 gånger en omsättningskrona i Mips när du köpte det, då kanske det ändå inte blir någon bra investering. Så men jag tror att det finns många bolag som presterar bra som liksom växer, och det är svårt att veta vilket det är. MIP står nu igår, tror jag, 800 någonting, och jag kommer ihåg att när jag tittade på den en gång i tiden och den stod i 200 tyckte jag den var väldigt dyr.
Mm.
Så att det är svårt som förvaltare att veta vilken kommer leverera bäst, så därför är ju en indexform bra, för då får man allt.
Mm. Ja, men vad var det du sa med att man kan få fel ingång liksom i aktien?
Nej, men om man jag tycker generellt, jag och mina kollegor, när vi utvärderar om vi ska investera någonting, då är vi ganska känsliga hur ett bolag värderas. Och det vanligaste är ju en multipel, att man rörelseresultat, att man betalar kanske säg 12 gånger eller vad det må vara, eller en multipel på en försäljningskrona. Så det är mycket mer sofistikerat än så. Men om du betalar en vinstkrona alldeles för högt, då kanske inte hjälper om bolaget presterar bra, om du har betalat för mycket i början.
Nej, och hur går det till när jag betalar för
Att det blir hype, till exempel Tesla.
Ja, ja.
Att du betalar 200 gånger årsvinsten.
Mm. Liksom, så det kanske visar att Tesla har presterat bra, men aktiekursen kanske ändå går ner för att ingångsvärdet var för högt.
Ja.
Och det tycker jag, framförallt de senaste åren nu, i takt med att räntorna har drivits ner, man har tryckt mycket pengar, så har man tappat relationen till värdering. Så att jag har sett nu att folk tecknar aktier i emissioner utan att veta hur mycket de betalar för vinsten. Och sen går aktien ner. Varför går den ner? Mm. Jo, det kanske var för högt prissatt i den här nyintroduktionen.
Det där är ju anledningen till varför ibland folk liksom, som inte kan så mycket om aktier, kommer med frågan så här, men hur kan aktiekursen gå ner när de levererar en rapport att de går mycket med vinst? Ja, för att förväntningarna var att de skulle gå med ännu mer vinst, och det var det man hade prisat kursen på. Och
så säger man sig det om man inte kan så mycket aktier innan dess.
Precis, för att kursen antyder att de skulle haft 100 miljoner i vinst.
Ja, det var förväntningarna det
och sen så blev vinsten bara 90 miljoner. Och då blev folk besvikna, för jag hade ju räknat att de skulle ha 100 miljoner vinst, och då sjunker aktiekursen. Och någon som bara tittar på det så här, de har ju levererat 90 miljoner i vinst. Ja, det gjorde de.
Men inte ens jag skulle liksom kunna säga så här, men det som du sa nu, att de har levererat och de borde gå upp. Alltså, sån rookie är jag.
Ja, men det är okej.
Okay.
Fast vet du vad? Det svåra är att eftersom det handlar om förväntningar och alla gör sina egna analyser. Och sen påstår jag dessutom att detta är en väldigt svår fråga. Vad är det korrekta värdet av denna aktien idag? Det är en av de svåraste frågorna som finns. Och jag påstår att till exempel min investeringsstrategi påstår så att den typen av frågor ska jag inte behöva svara på.
Nej.
För att det går inte. Det är samma som är nu. Är inflationen hög eller inte? Är börsen högt värderad eller inte? Ingen vet. Och, liksom, och då är jag hellre så här, men då köper jag alla aktier till det priset som det är. Så att då köper jag MIP för 200 kronor, blundar, håller för näsan. Och sen inser jag liksom så här, ja, men det var ju skitbra, för den har ökat 4 gånger värde. Sen får jag säkert med något skit också, där det sjunker. Men just genom att jag har en indexfond så får jag ju allt. Något kommer gå bra, något kommer gå dåligt. Men i genomsnitt så kommer det gå som marknaden.
Mm.
Och det är ju det liksom, ja, visst vi kunde dykt ner ännu mer.
Men i alla fall lite lång utläggning där, så skulle jag vilja sammanfatta med att
små bolag är good
shit. De kan växa snabbare och därigenom skapa kanske lite mer värde än de mogna bolagen.
Mm. Ja.
Och
där också, bara liksom för att göra lite till våra lyssnare, alltså så här, äger man då till exempel, som vi brukar ju ofta prata om, till exempel fondrobotar, då får man ju ofta småbolag med, men om man bara köper en global indexfond till exempel, då, eller en vanlig Sverigefond, då får man ju ofta inte med de här bolagen.
De lite mindre
bolagen. Och det är därför jag har varit, liksom varit en liten fanboy till er, för att just liksom de två första fonderna var ju så här specifikt småbolag, mikrobolag. Sen vågar inte jag ta det så extremt att säga så här, nej men jag skiter i de stora bolagen, utan jag liksom försöker vikta upp de små.
Mm.
Men jag tänker också, när vi pratar om lite i förra avsnitt, så pratade vi om likviditet.
Ja.
Och de här små och mikrobolagen, där tenderar ju vara lite sämre likviditet.
Ja.
Hur hanterar ni det i liksom fonderna?
Då är det ju så att det är ju trots allt 100 innehav i mikrobolagsfonden. Sen då om vi får in ett belopp så fördelar vi ut det på dem. Så att vi har inte haft något problem så här långt. Det som är en utmaning med själva indexet som vi följer, det är att årsvis gör man då en utvärdering där de största går vidare till midcap-indexet. Och om man tar senaste årsskiftet så blev det en väldigt stor del av fonden då som
gick vidare.
Ja, och där upplevde vi att för att inte driva priserna i ändra riktningen, då började vi göra en omläggning av innehaven lite innan, några dagar innan. För att liksom inte sista dagen behöva panikköpa, om du förstår.
Ja.
Och då tar man ju en liten prisrisk i bemärkelsen, eller du tar en fördelningsrisk i fonden, att du kanske inte har exakt rätt fördelning för att du börjar omvikta innan den formella omviktningen.
Ja.
Men det kan ju slå åt båda hållen. Den kan bli bra, den kan bli dålig. Liksom. Så väntevärdet är väl ungefär noll. Då. Men, ja. Men det är en utmaning som vi hanterar. Men det var en extrem andel som bytte listan.
Börsen
bra. Men i övrigt har vi inte haft några problem.
Men om vi tar liksom så här lite...
Och då hade, då hade vi ändå corona och den effekten på börsen, den gick ganska
brant.
Ja, och vi upplevde inga problem i det.
Ja. För jag tänker lite så här snabbfakta, det som jag tänker. Liksom så här, vi tar plus alla bolag i Sverige, 330 bolag ungefär.
Ja, lite drygt nu tror jag.
Och avgiften till slutkund eller till oss som sparare är 0,2%. Småbolagsfonden typ 280 bolag, 0,4% i avgift. Och mikrobolag är 100 bolag.
Ja.
Och hur är överlappen mellan fonderna?
Ja, men återigen då, för att ha effektiv förvaltning i alla bolag och småbolag. Så för att täcka in de här 100 minsta, de har vi ju täckt i mikrobolagsfonden.
Mm.
Så istället för att de också ska köpa de här små, då köper de bara andelar i mikrobolagsfonden. Och det betalar de självklart ingen avgift för dem. Så att då löser vi de allra minsta bolagen för de här två största fonderna.
Mm. Bra. Okay. En läsarfråga här från Martin. Alltså en fond som innan ni lanserade då hösten 2020, så har jag i många år rekommenderat den här SEB Sverige Index, som sen bytte namn till SEB Sverige Hållbar Index, och nu tror jag att den bytte tillbaka.
Det stämmer, den heter bara SEB Sverige Index nära igen.
Inte hållbar längre.
Nej, hur skulle du, om du skulle kontrastera, utan att gå in så här bra då, du får vara part i denna podden, skulle du göra en grov jämförelse?
Nej, men som jag uppfattar det, de har valt att ha en hållbarhetstwist på den.
Mm.
Det vill säga, de framförallt väljer bort vissa bolag. Medan vi tycker att, och det här, alltså hållbarhet är ju väldigt viktigt, men just nu så finns det ingen tydlig definition vad är ett hållbart bolag. Hur vet vi vad vi ska välja bort eller inte? Det blir liksom, då börjar vi komma in på aktiv förvaltning. Vissa fonder väljer till och med in bolag som är extra hållbara. Men om man ska då jämföra oss två, så är väl då att de väljer bort en del bolag. Och om det är bra eller inte får väl, vi har olika approach där. Vi har alla bolag, de har inte. Och det innebär att vi har lite olika fondsammansättningar, så vi kommer att prestera olika. Och jag kollade igen nu, sen start hade vi gått 75 punkter olika då, vilket är ganska mycket givet att arvodet är 20 punkter då.
Mm.
Återigen, jag säger inte att något är bättre eller sämre, men vi har lyckats prestera dem sedan start då. Vi har helt enkelt olika sammansättning.
Mm.
Men så ni har ingen hållbarhetsapproach?
Nej. Utan vi tycker att givet hur indexen ser ut idag och hur svårt det är att definiera vad är ett hållbart bolag, liksom var drar man gränsen? Vissa.
Men ni kan ju bestämma själva.
Ja, men det är just det vi helst inte vill göra, för då blir det aktiv förvaltning. Och vi vill...
En
ja.
Gång väl?
Nej, fast... Nej,
för, hela tiden. För
hela
att man,
tiden.
Man kan ju man kan se exakt hur många punkter som vi avviker från indexet följer. Och då kan man bedöma, har de gjort en effektiv förvaltning eller inte? Men en fond som plockar bort bolag och inte exakt följer ett index, det kan man inte veta om de har slarvat, haft höga kostnader i fonden eller inte då.
Plus
att det blir väldigt subjektivt. Om jag tar till exempel så här, många plockar bort vapen än med. Men då tycker jag till exempel, ja, nu kommer jag så här kontroversiell åsikt. Då är ju till exempel naturligt bolag plocka bort i Saab. Mm. Och annars sen tycker jag då personligen att det är ganska viktigt för Sverige att vi har en försvarsindustri. att liksom försvaret är ju det som gör att vi kan ha demokrati, titta på länder som har liksom inte haft ett försvar. Och så blir det liksom en diskussion, ska man plocka bort Saab eller ska man inte plocka bort Saab? Och så blir det liksom en nyansskillnad. Och sen den här konversationen kan man ju ha i princip i alla typer av utvärderingar. Jo. Och det blir ju,
det är ju klurigt. Bolag som levererar till sådana som inte är hållbara, liksom, som har det som sin största kundgrupp, vad gör man?
Ja, jag förstår. Så att, dilemmat.
Så om det är möjligt att mer definiera upp det hela, men då är det mycket möjligt att vi också följer det. Men just nu så kör vi allt.
Mm. Ja. Mm. Precis. Och sen så var det så himla roligt, för att detta jag, Niklas skickade in en fråga, och då var det så här: kommer plusfonder förutom små bolag täcka in andra branscher, till exempel säkerhetsbolagsindex, teknologiindex eller hälsovårdsindex?
Ja.
Och jag var så här bara,
nu blev Emil glad. Ja.
Och sen så kom Mattias Gustafsson så här: jag är intresserad av till exempel preferensaktier eller fastighetsaktier. Känns som marknaden i Sverige är redo för en sådan typ av produkt. Är det något som kanske ligger i korten?
Jag tror det gör det.
Så berätta nu, ni kommer lansera tre nya fonder.
För att... vi fortsätter ju att bredda paletten, och då har vi kommit till branschfonder. Nu har vi haft storleksfokus, mikro, små, alla. Men nu kör vi branscher, och då har vi funderat sinsemellan, jag, Mikael och Rickard, och kommit fram till att vi vill fokusera på fastigheter, teknologi, hälsovård. Och det är då 100% svenska bolag.
Och varför har ni gjort just valet svenska bolag? Är det, liksom, för det är en sån fråga som har kommit här från flera andra. Liksom, har ni, Erik tror jag här, har ni tankar på internationella liksom?
Men vi börjar svenskt och försöker att bredda oss med den svenska marknaden. Och mycket möjligt att vi går utanför Sveriges gränser i nästa steg eller steget därefter. Men vi behöver börja någonstans, och då vill vi fokusera på så här. Vi tycker Sverige är ett bra aktieland. Alltså det finns stora fördelar med Sverige, med väldigt bra corporate governance jämfört med många andra länder. Vi har innovationskraft och skapar många bra bolag här, och därför tycker vi att Sverige funkar utmärkt.
Mm. Och om vi börjar med så här, för att det där är ju också en sån fråga som du sa innan, så här, men Jan, kan vi inte fråga lyssnarna eller tittarna eller läsarna så här, liksom, vilken vill de liksom ha att lanseras först?
Ja.
Och där tänkte jag liksom så här, vi ställde ju den frågan på Patreon på Fika tillsammans, och då var det många som började så här med då fastigheter. Så kan du inte berätta om liksom fastighets, den här plus fastigheter Sverige?
Ja, bara en kort kommentar om att vi gärna vill ha input då. Att, vi hade identifierat de här tre fonderna som väldigt intressanta, men vi själva liksom vet inte vilken är mest intressant egentligen. Och den första fonden kommer att lanseras i september-oktober i år då.
2021.
Ja. Och vi har skickat in ansökan till Finansinspektionen och förväntar oss att komma igång då. Och då kommer vi göra så att den fonden som framrustas av Rika tillsammans som mest intressant är den vi vill lansera först av de här då. Och då var vi inne på en av dem, är fastighetsfonden. Och där är det ju så att det finns etablerade index, så, faktiskt både från SIX och Nasdaq, så där har vi helt enkelt kan man säga återanvänt, det har funnits ett Carnegie Real Estate ganska länge exempelvis då, som vi är i princip identiskt med då. Och det är då alla fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Vilket är 30-talet idag.
Mm. Vilka är de största som folk känner igen? Har du någon känsla?
Ja, men det är ju de här klassiska Balder, Sagax, SBB, Castellum. Mm.
Huvudstaden kanske.
Huvudstaden kommer också. Här har jag till och med listan. Fabege är också där som nummer 5. Och sen kommer Wallenstam, Huvudstaden, Wihlborgs, Pandox och så vidare.
Mm.
Och de äger liksom bostäder, kontor,
exakt.
Alla möjligheter.
Så att det är något av de här bolagen som kanske är en hybrid, att de också utvecklar projekt. Men de allra flesta hyr ut, då, som du säger, olika typer av lokaler.
Mm. Nu ska jag ju inte lägga massa vikt i det här, men jag tycker ju att den är ju liksom mest intressant.
Och varför?
För att man brukar prata om fastigheter som ett eget tillgångsslag. Och antingen så kan jag köpa, äga och utveckla fastigheter själv, som vi har kompisar som gör.
Mm.
Eller så kan jag säga att nej, men jag har inget större intresse att äga och utveckla industrifastigheter eller hyresfastigheter. Och då investerar jag i ett bolag som har gjort det där i 100 år.
typ.
Ja, och då har man kunnat
och då har jag den
diversifiera sig mot.
Mot det där. Mm. Och tittar man, jag som läser mycket forskning, så till exempel i USA har det varit väldigt populärt med så kallade REITs, Real Estate Investment Trust. Och vi har inte riktigt haft, vi har haft länsförsäkringar, fastigheter, har väl varit det närmaste vi har haft i Sverige.
Mm, de har gjort det bra.
De har gjort det superbra de senaste åren.
De existerar fortfarande.
Det existerar, men de, jag tror de kostar 1,4%.
Ja. Ja, ja.
Så att här har vi ju liksom också nästan 1,2% rabatt. Titta, nu pratar jag i din sak här.
Tack.
Men framförallt också nu utifrån avsnitt vi har gjort till exempel om att det är många som är rädda för inflation.
Yeah.
Och i ett inflationsscenario så vill man ju ha reala tillgångar. Och reala tillgångar är ju till exempel fastigheter. Yeah. Så att jag ser ju detta att inte bara som en liksom fastighet, utan jag ser ju detta som ett nästan som ett lite annorlunda slag, tillgångsslag. Så att jag har till exempel jag har aktier, jag har räntor, jag har guld, jag har fastigheter. Jag vet inte om du har någon, du bara sitter och lyssnar.
Nej, men jag instämmer i det du säger helt. Att det är då sitt eget tillgångsslag som är intressant och få exponering mot det, så att det kan vara en liten del av en total portfölj.
Ja. Och jag behöver, och i och med att detta blir en indexfond så behöver jag inte sitta och att någon ska ha någon åsikt om vilket av de här bolagen som kommer gå bäst i framtiden, utan jag får allihop i förhållande till den kapitalvikten, alltså till den storleken som de har. En lite teknisk fråga här, Dr. Chicago. Är de fysiskt, de här fonderna, eller alla fonderna som ni har, är de fysiskt eller syntetiskt replikerade? Och du får gärna förklara skillnaden innan du svarar.
Ja, fysiskt, då äger man ju de underliggande aktierna. Syntetiskt, då äger man en exponering som man ingår ett avtal med någon. Och den parten säger att du får den här exponeringen. Men istället för att få de aktierna så får man ofta stora bolag som omsätts väl. Så du kanske har en Sverigefond som sitter med tyska large caps exempelvis. Då.
Än med att man köper sig utvecklingen men man äger inte den underliggande tillgången.
Man kan säga att man köper då den här exponeringen och för oss innebär det en motpartsrisk. Det går inte att komma ifrån.
Jag tycker ändå det är lite svårt att fatta.
Ja, men det är så här, det är ett annat sätt att göra det på. Och så här, det korta svaret är så här, fysiskt är bra, syntetiskt är dåligt.
Jag kan se om jag kan försöka förklara att man ingår, säg att jag vill ha en mikrobolagsfond som vi har. Och det är ju lite klurigt att kanske få ihop det. Då går man till
Deutsche Bank,
Morgan Stanley. Kan jag köpa den eller liksom ingå ett avtal att ni ger mig den exponeringen och den avkastningen som det skulle ha gett. Mm-hmm. Och så får de lösa det på sin sida då och ska leverera den avkastningen.
Men
vad du faktiskt äger är inte de aktierna som är de svenska mikrobolagen, utan du får istället vanligtvis väldigt stora bolag istället då.
Ja, och du har en risk att om Morgan Stanley går konkurs så förlorar du liksom allt. Så att syntet, det är många som har varnat för syntetiska indexfonder. Nu upplever inte jag att det är ett problem i Sverige, utan jag upplever att detta är ett problem i USA.
Sen tänker vi att på något sätt så vill ju den här Deutsche eller Morgan Stanley, de vill ju ha betalt för att de sätter ihop den här exponeringen. Det måste kosta i någon ände också. Mm. Förmodligen mer än om man hade gjort det själv då. Så att för oss, om vi ska hålla låga avgifter, så tror jag inte man hade haft råd heller. Så det är både risken men också kanske kostnaden. Mm. Och för att svara då på frågan. Vi kör fysiskt på alla fonder. Jag kan inte säga att vi skulle någonsin köra syntetiskt i någon fond.
Mm. Nej. Vi har Erik Dahlén här som undrar, vad är det som avgör vilka de 30 fastighetsbolagen som kommer med i fonden?
Och då har vi ju gjort så då att det har ju funnits som sagt etablerade index. Att Stockholmsbörsen har då definierat, att det finns fördefinierat vilka som kategoriseras som ett fastighetsbolag. Så vi har helt enkelt, kan man säga, använt de index som har funnits, att det är de 30.
Mm. Yeah. Yeah.
Så att, är det någonting mer som du tycker är spännande kring fastighetsfonden som vi borde ta upp?
Nej. Det tycker jag låter bra.
Ska vi ta de andra två? Sen vad var nästa?
Vi kan ta plus hälsovård.
Ja.
Ja.
Och det är ju...
145 innehav, 0,4% i avgift.
Ja, och det är, då har vi tänkt så att det är ett intressant segment ur flera perspektiv. Dels så finns det ju många potentiella vinnare i framtiden som kommer bli väldigt framgångsrika. Men det kommer också vara svårt att veta vilka det är. Då kanske det är bra att ha en indexfond som har allt. En annan aspekt med hälsovård är ju att det har en defensiv konjunkturkaraktär som man ibland kanske vill ha lite extra exponering mot. Att om man tar de här största bolagen i den fonden som då är exempelvis Astra, Getinge, Sobi, Biovitrum tror jag det heter, den typen av bolag som inte påverkas jättemycket av den allmänna konjunkturen.
Folk är sjuka oavsett om det går bra eller
så dåligt. Det finns den aspekten som jag tycker är intressant med den. Och så får man då en bra riskspridning. Och sen har vi gjort en annan grej med den här, att vi har faktiskt tagit både Stockholmsbörsen och First North. För vi insåg att på First North finns det också väldigt många spännande bolag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och också kanske en del av mindre kvalitet, så man får liksom helheten, men eftersom det är...
Vad är nu First North?
Det är den då, minsta listan med de minsta bolagen på Stockholmsbörsen. De som är till exempel så här, du vet, en forskare som startar ett bolag kring någonting, de ska göra en fas 2-studie som ska gå till fas 3, ta in lite pengar. Men det är ingenting, utan de bara går med förlust.
Och det kan också...
Ligger de på First North?
Ja.
Nej, men det...
Jag tänkte väl att...
Men det kan också finnas...
De måste ändå vara... Är de inte börsnoterade?
Jo, de är börsnoterade, okay. Och de är på First North. Så att de kommer, ett sånt bolag kommer ju aldrig in på large cap, för då ska de ju ha mängder av liksom stora värden. Mm. Så de börjar ofta sin resa där, för de måste ta in sjukt mycket pengar hela tiden. Så det är ingen lönsamhet. Men lyckas de ju få ett fas 3-godkännande, ja, då kan den ju explodera i värde. Något överdrivet.
Men det
kanske inte är sådana bolag
som... Om man backar ett steg så... Det som man brukar säga Stockholmsbörsen då, det är ju small, mid och large cap då. Och det är en så kallad reglerad marknad som har de strängaste kraven för att du ska vara listad där. Och sen har du ju First North som i sin tur är First North. Och sen har du First North Premier då som, och de kraven är inte långt borta från den stora listan. Och det kan vara exempelvis att det ska vara en viss ägarspridning, en viss typ av kommunikation till aktieägarna. Och det kan faktiskt finnas också... väldigt stora, väldigt välskötta bolag på First North. Så att det finns absolut mindre bolag som inte har kommit långt, men det kan också finnas 10 miljarders bolag där som tjänar bra med pengar. Så det finns, kan man säga, en intressant mix där.
Det är lite mer vilda västern. På de här Spotlight och...
Ja, men, nu det kanske är ytterligare ett... Ja, men vi behöver inte gå in och värdera olika listor, men... Men,
väldigt diplomatiskt.
Men vad gäller hälsovård så är ju, om man tittar fördelningen värde då på Stockholmsbörsen kontra de som finns på First North, då är jag för mig över 75% är på den stora, alltså Stockholmsbörsen.
Ja.
Så det är, ska inte säga att det är krydda, men det är en mindre del, ett stort antal bolag på First North, men värde mindre, så de påverkar inte lika mycket. Men vi tycker...
Men får jag de här förhoppningsbolagen i hälsovårdsreformen?
Ja, liksom 145, och vissa kommer inte lyckas, vissa kommer lyckas. Så att det är väl lite av det fina med en indexfond, att du kommer få en en pott med då alla bolag och där de då stora som Astra, Getinge och så vidare väger tyngst.
Ja.
Och sen vill jag då tillägga att det här är index som inte finns utan, eller har funnits, utan där har vi tillsammans med SIX som har lång historik av att ta fram index. Där har vi i samarbete då tagit fram dels hälsovård och sen har det ju funnits undergrupper som vi har satt ihop då för att bilda det här. Och vi kommer på, jag tror både på plusfonder och på Rika Tillsammans lägga upp exakt vilka är undersegmenten. Det kan vara intressant att veta. Mm. Är sjukhus med? Är biotech med och så vidare? Så man vet liksom vad det är man
men får. Men det kan man väl få också en lista på alla bolag som är med i indexet? Kan man få det?
Ja, men det indexet har inte kommit ut om man liksom,
ja, ja, men när veckan vill veta.
Nej.
Men när det lanseras så är det... För det där brukar ju vara en hemlighet i aktivt förvaltade fonder. Då får du aldrig reda på vad det är du äger. Förutom vid årsrapporten.
Och framförallt alltså, hedgefonderna som...
Som är helt... Men förlåt, jag vill förtydliga en grej här i förhållande till det vi pratade om i förra avsnittet, Karin. Kommer du ihåg ett förra avsnitt så pratade vi att det fanns ofta ett företag som är en indexleverantör. Ja. Och sen finns det en indexfond. I detta fallet så fanns det ju ingen indexleverantör som hade gjort ett hälsovårdsindex. Så här har ju Emil och Rickard och Mikael fått skapa indexet tillsammans med en indexleverantör och sen skapat en fond som följer det. Så att man har ju
så
fått
är de identiska då? Indexet och
de index. Kommer vara det.
Mm. Men hur är risken i den här
indexen? Bara kort, det är helt rätt det där. Och sen då också komplettera hur sammansättningen. Vi har bestämt att både de är hälsovård och teknologi som är då den tredje. Där har vi sagt att inget bolag ska kunna utgöra mer än 5%. Så hade man egentligen värdemässigt skulle ha utgjort 10% så blir det ändå bara 5%. Det är nämligen så att Astra skulle utgjort väl över 20% och Ericsson skulle utgjort väl över 30% om man inte hade satt ett cap på de här, eller ett tak, kanske ett svenskt ord. Då.
Ja.
Mm. Då, och det minskar väl risken då? I den indexen?
Ja, det känns i alla fall...
Jag vet inte vad jag vill ha den. Förlåt dig. Jag tycker den känns riskabel.
Men jag tror att...
Spännande men riskabelt.
Jag tror att
förlåt,
men Jan nämnde ju att det finns väldigt många forskningsbolag som inte tjänar pengar. De utgör ju en ganska liten del av totala indexförmögenheten och därmed av procentuell andel av fonden. Så att som jag nämnde då, Astra, Getinge.
Kan vi inte ta de fem största? För jag vet att du har ju sådana här slides här.
Har de inte i huvudet så jag tar fram en förberedd bild här. Ska vi se. Jo, då har vi då AstraZeneca, Getinge, Swedish Orphan, Biovitrum, Vitrolife, Elekta och AdLife. Så det är stora etablerade bolag som de här utgör 5% var.
Mm.
Så att,
och då ska man, är inte AdLife dessutom ett sånt som äger en massa andra bolag? Och Getinge är väl också ett sånt?
Ja, det är dotterbolag som, det är väl instrument som man använder framförallt inom medicinsk vård. Då.
Ja. Så att det är ingen förhoppning. Alltså det är ingen förhoppningsfond.
Nej, de är inte det. Sen så kommer det en massa andra bolag där också ju.
Ja. Men de skulle jag säga är en ganska liten del av fonden och lyckas ett så mer än kompenserar det ju för ett par som inte flyger då. Så att, men man får väl studera. Vi kommer ju ha en lista på exakt fördelningen på hur mycket de utgör, så får man se att om det här passar mig eller om det inte passar mig.
Jag vet ju att ni håller på, att de håller på SIX och tar fram en så här backtracking, alltså så här, hur har detta gått historiskt? Hur är din känsla så här? Har detta gått bättre än Stockholmsbörsen eller har det gått sämre eller har det varit stabilare? Alltså vad skulle du säga så här, utmärker det här indexet? För det är både index och indexfond.
Ja. Mm. Vad gäller backtracking så är det ganska komplext. För det har skett så mycket förändringar hela tiden. Ja. Så att det är en stor insats. Så vi kommer väl göra 2,5 år backtracking. Och det är ju som vi vet för lite för egentligen att ha någonting att liksom säga att så är det. Och, så då blir det ju, kommer det lite gissning från min sida. Och jag vågar faktiskt inte göra det. Men spontant så skulle jag tro att de har presterat bra. Men jag har ingen liksom svensk data att backa upp det med. Men jag tycker själv det är båda de med intressant exponering.
Har ni tänkt någonting? Jag lyssnade på en podd med hon Catherine Woods från ARK Invest som är så här jätte...
De säger så här, innovation löser problem, vi investerar i sådana disruptions. Och då pratar man ju om...
Jag talar som det faktiskt.
Ja, vi ska prata om det. Vi har det på Patreon. Kommer vi ha ett specialavsnitt om Catherine Wood. Och då pratar hon ju om att till exempel just hälsovård framgent borde vara en sån här disruptiv bransch. På grund av till exempel så här, hon sa så här att ja, men när gjorde man första sekvenseringen av genomet? 20 år sedan eller något sånt?
Nej, det var nu längre.
Ja, 30. Men i alla fall, det kostade 2,8 miljarder dollar att sekvensera en människas DNA. Och så är det så här, snart är man nere under 100 dollar. Liksom, och när man kommer kunna sekvensera det så kommer vi kunna göra liksom så här anpassade cancer...
man gör redan det.
Ja, man gör redan så här anpassade cancerbehandlingar etc. Så att där är många som pratar om hälsovård som en väldigt, alltså som nästa ny teknologi som vi har haft nu ett antal år.
Individanpassat säkert sen med fler verktyg och så, i och med att man kommer att förstå mer om, alltså ju mer vi fattar desto mer kommer vi att kunna göra med kroppen.
Har ni tänkt på det? Alltså när ni har liksom satt ihop detta, att nej, men detta är nog någonting som kommer gå bra i framtiden.
Ja, men det hade vi inte trott att det skulle vara bra avkastning, hade vi ju inte lanserat.
Det kommer liksom inget oljebolagsindex här fram igen.
Det tror jag inte.
Fossil energi.
Nej, men det är ju egentligen både, som du säger, hälsovård och teknologi, det är ju framtiden lite grann. Men sen, det som är intressant med just hälsovårdsfonden, det är att det är ju alla typer av undersegment, så det kan vara...
Vilka är undersegment? För det vet jag också att du har en slide.
Ja, och det är ganska många, men det är, nu har jag amerikanska namn här då, men det är läkemedel, biotech, medicinska tjänster, medicinska produkter som leverantörer, lite större medicinsk utrustning. Sen har vi då de som utgör tjänster. De som utgör tjänster har ett eget sjukhus, som man säger så, och kliniker. Så att det är väl, kan man säga, huvudgrupperna då.
Ja.
Och sen är ju vikten i de här väldigt olika då.
Mm.
Och den har jag inte just idag med mig här.
Ja.
Så att det är ju en, jag tycker, en intressant mix av... både stabila, stora bolag och så de som är lite mer framtidens bolag.
Mm.
Ska du ta den?
Jag ser den. Erik Dahlén undrar mer. Vad avgör om ett bolag åker in eller ut ur indexet?
Ja, om vi tar våra befintliga fonder så har ju de antingen årsvis eller halvårsvis... vad ska man säga, utvärdering om man åker in eller ut då. Och det har ju reglerna för ett visst index är ju satta, så alltså där hänger ju våran fond med då, enligt de som vi var inne på, mikrobolag, där passerar man en viss storleksgräns så försvinner man, och det är likadant med småbolagsfonden. Det finns en storleksgräns, och sen har vi ju alla bolag, den ska ändå ha alla bolag. Och de här nya fonderna, de kommer halvårsvis. Och där har vi ju alla ett visst segment. Så där handlar det mer om att de stora ombalanserna görs halvårsvis, som exempelvis introduktioner och liknande.
Mm.
Mm.
Så att, ja.
Om vi ska ta den sista, plus teknologi Sverigeindex, också 0,4% i avgift, ungefär 150 innehav.
Ja.
Vad är, denna är jag egentligen så här mest nyfiken på. Eller så här, nej, jag ska inte säga så här. Om jag
är du skeptisk?
Nej, inte skeptisk. Nej. Skadeglad är nog rätt ord.
Att
detta indexet kommer. Mm. Mm. För att jag får ju alltid så mycket frågor kring så här, ja men ska man inte äga denna XXX ny teknik eller XXX ny teknologi? Det finns ju en uppsjö sådana fonder. Och så har jag ibland sagt så här, ja det är jätteduktiga förvaltare, jag har intervjuat några av dem. Men det är ju inte svårt att ha bra resultat om du sitter i en båt och hela havet stiger. Så kommer den ju stiga för alla som är i båten. Det avslöjar inte så mycket vem som är, liksom, har en dålig båt. Så på detta sättet blir teknologi i Sverige blir plötsligt den första benchmarken. Mm. Där man kan vara så här, okej, är de här andra teknikfonderna så mycket bättre? Eller är indexfonden bättre? Och sen framförallt så kan jag benchmarka mig själv mot. Så därför tycker jag ju att denna är mest spännande från det perspektivet. Du nickar.
Ja, men det blir ju i alla fall, och de här nya teknikfonderna har ju regel lite utanför Sverige, Norden, och sen har de också i vissa fall hälsovård också i dem, men oftast är ju den absoluta merparten svenska teknologibolag då.
Mm.
Och I vårt fall så under indexet heter då SIX Sweden Technology Media and Gaming Index då, Gross Index. Så att vi har redan teknologi, vi har teknologiorienterade mediebolag och vi har gaming då. Men absolut liksom ingen betting.
Aha, så att det blir liksom, okej, okay, så huvud, vad kommer huvudindexet heta?
Indexet kommer heta SIX Sweden TMG Gross Index.
Okej, okay, och vad står TMG för?
Det är då Technology, Media and Gaming.
Okej, okay, och sen blir det underindex så att man skulle egentligen kunna ha så här svenska techbolag inom gaming.
Nej, det är det indexet vi följer. Okay. Sen finns det ju underbranscher då under det indexet, men det är det själva...
Förlåt, jag fattar inte. Där är underbranscher, men de...
Nej, men för att vara lite tydligare då, så finns det vissa mediebolag som vi tycker som nämnt då, som vi tycker är så pass mycket teknologi så att den platsar den här fonden. Men det är inte ren teknologi, så därför har vi lagt till media då.
Ja, men jag fattar. Men kommer jag kunna få, till exempel titta på detta list och säga så här, men detta är mediebolag, detta är gamingbolag, detta är teknologi?
Ja, det kan man se på vår hemsida sen om man vill.
Ja, absolut. Exakt. Ja, ja. För jag menar, där är många som är intresserade av bara gamingbolagen. Ja. Och då blir det också för att jag, så här, var jag kommer ifrån, ja, är att jag ofta brukar säga till folk så här, men om du ska investera dina pengar, lägg en del i indexfonder och lägg, ja, en del i liksom din egen portfölj. Men så brukar jag säga så här, för din egen skull, benchmarka. Så, ja, om du har din portfölj med gamingbolag så blir ju detta plötsligt något att jämföra med. För
men du kommer i samma index få de här andra två.
Okej, okay, ja, okay, ja, bra.
Så det finns tyvärr inget bara gaming.
Okej, okay, jag kommer inte
kunna... Det hade varit lite väl koncentrerat.
Ja, nej, men precis. Ja.
Vad är det för gamingbolag? Är det sån här bet?
Nej, men
det,
nej.
Spelutvecklare.
Tänk Paradox, Stillfront. Så bara ge
som
dem,
gör dataspel.
Så tar de största då, så är det i ordning. Då är det Ericsson, Hexagon, Sinch, Embracer, Stillfront, Nent och Micronic då. Så det är en intressant mix. Det är de som utgör 5% och som är, ja, kappade.
Evolution Gaming som är, nej, en sån här, nej, stor favorit, nej, bland många småsparare. Den är inte med alls? Eller bara på en liten del?
Nej, den är inte med. Det bedömer vi inte vara den teknologihöjden.
Är det tillräckligt stor? Eller?
Jo, det är ett jättestort, ja, bolag.
Ja.
Vad spännande. Alltså detta kommer bli jättespännande.
Men nu har jag ingen koll alls. Men Massive
Entertainment, ja, nu när du ställer en sån, nu blir jag osäker själv nästan. Men nej, den ska inte vara med, tror jag inte. Men det får jag nästan då kolla. Det tror jag inte vi bedömer som tillräckligt teknologihöjd.
Okej. Okay. Men hur, då kommer vi tillbaka till Eriks fråga här. Så vad definierar ett teknikbolag? Liksom? Mm. För han säger så till exempel, idag använder ju de flesta bolag teknik. Eller, ja, alltså så att man behöver ändå, har man inte koll på teknik idag så har du inget företag.
Han har ju helt rätt i det naturligtvis. Så det är klart att vad drar man den gränsen. Ja. Men det finns återigen så finns det etablerade subbranscher som har funnits på börserna länge. Vad som ligger under teknologi eller liknande. Så vi har liksom utgått från det och sen det här är det många fler, det är något 15-tal underbranscher.
Ja, vilka är underbranscherna då?
Ska vi gå igenom alla dem?
I gamingen?
Nej, i hela teknologi.
Det finns inga...
Det är fortfarande kvar.
Jag kan göra så att jag läser upp dem, det är engelska då, det finns inga svenska översättningar. Så kan jag bara nämna då, så, ja. Computer Services, då är det IT-konsultbolag som Knowit exempelvis. Software, ett bolag som heter Lime Technologies. Nu tar jag ett exempel i varje kategori. Vi har Consumer Digital Services, Acast.
Ja, som är podd.
Vi har Semiconductors, då har vi Sivers Semiconductors. Electronic Components, då har jag tagit ett bolag som heter Prices som gör sådana här digitala prisetiketter. Vi har Production Technology Equipment, och det är Micronic då, som är jättestora på det. Vi har Computer Hardware. Det är Tobi som gör hjälpmedel, framförallt inom hälsovård, med en väldigt hög teknologi. Vi har Telecommunications Equipment, Ericsson. Vi har Electronic Entertainment, och här är det väl då dataspel som Embracer Group exempelvis då. Sen finns det något som heter Toys som finns med då. Det är något som heter Nitro Games, jag kände faktiskt inte till det. Sen då inom Entertainment så har vi då det här... exempelvis Modern Times Group, och sen har vi då Radio and TV Broadcasters, då har vi det här Nent som har Viaplay exempelvis, och sen har vi då något som heter Renewable Energy Equipment, som då är något som jag tror uttalas Climon, som har väl någon...
Climon. De har återvinning av värme till exempel till båtar och industrier som återvinner värme till energi.
Så att helt rätt så finns det liksom ingen, det är väldigt svårt att dra gränsen, men man måste dra den någonstans, och då har vi egentligen utgått från etablerade sätt att dela upp det här då.
Mm.
Och man kanske håller med att vissa ska vara med, vissa ska inte vara med, men...
Så här frågan som man inte får lov att ställa, så här, vilket av dina barn tycker du mest om?
Av fonderna?
Ja.
Av alla fonder eller de nya?
Av de nya.
Nej, jag gillar alla lika mycket.
jag tänker här, fråga från Rino. Kommer fonderna finnas på Avanza Nordnet Saver? Mm. De ska finnas på alla ställen.
Vi har ju då avtal med Avanza Nordnet Saver, Fondo, fondmarknaden.se. Kanske glömt någon. Sen finns vi via de här kanalerna Allfunds och MFX också, så man kan nå oss även via vissa banker och försäkringsställen, men det är lite meckigare.
Ja, för det var en fråga från JFB här också. Hur tänker ni kring att försöka komma in hos försäkringsbolag med hänvisning till tjänstepensioner? Det är ju rätt vanligt att bolag har externa fonder, men jag har inte sett plus på de ställen där jag har tjänstepensioner.
Vi skulle gärna vara med där. Det är ju ytterligare ett sätt att nå kapital. Vi finns hos en aktör i den branschen. Eftersom vi har så låga avgifter, i alla fall historiskt, så har ju de också fått någon typ av kickback eller man ska likna det vid. Och då kanske inte det varit riktigt lika intressant att få en kickback på 0,2% istället för 1,2. Men jag tror med tiden så kommer vi finnas på fler och fler ställen.
Men har det också att göra med hur stora ni blir eller hur mycket kapital?
Ja, men det har en aspekt är också hur länge har vi funnits. Nu har vi funnits i snart 4 år. Och en av de här försäkringsrådgivarna kan man väl kalla dem då. De har nu bytt bort en aktiv förvaltad småbolag och då tagit in plus småbolag istället då. För de tycker att den har väl bättre förväntad avkastning då. Det är kul.
Vi har här fråga från Rino här på forumet också. Så vilka argument har ni för att liksom köpa de här nya fonderna? Eller jag skulle egentligen vilja göra frågan så här, de olika fonder, för nu har ni 6 fonder, eller ni kommer lansera 3 här under hösten 2021. Hur, liksom så här, hur låter, när ska man köpa vilken? Eller hur, är du med, hur låter säljargumenten?
Men jag köper det resonemang som jag uppfattar på Rika Tillsammans, att som bas är ju utmärkt att ha en global lågkostnadsindexfond. Och sen kompletterar man den med andra segment som dels kan ha en högre förväntad avkastning och dessutom kanske ha en annan karaktär också då. Och där, som jag sa, så har vi för stor försäljning till småbolag. Så det tycker jag är en självklar komponent. Och
som de flesta stora indexfonder inte tar med. Som är viktigt att komma ihåg.
Och så ska man komma ihåg att även om alla bolag tar ju med det. Men det är ju, om jag kommer ihåg rätt, mindre än 1%. Alltså alla 100 bolag i mikrobolagsfonden utgör mindre, har jag för mig, än 1% i
alla bolag.
Och mikrobolagsfonden, de 100, de utgör, har jag för mig, typ 2,7% av småbolagsfonden. Så det är ju väldigt... Alltså de allra minsta är ju en väldigt liten del, även om du har alla, vilket inte alla har då. Eller egentligen ingen har mer än vi då.
Precis. Och om vi tittar på de här fastighetsteknologi och hälsovård.
Nej, men dels har du ju att fastighet är lite av ett eget tillgångsslag som är intressant att kommentera med. Och så tycker jag, vi är ju jättepartiska eftersom vi lanserar dem. Men vi tycker att...
Det vore konstigt om du inte vore part. Ja, men jag är här, men jag gillar egentligen inte mina fonder.
Man kan alltid låtsas lite så att man...
Ja, men, så det innebär att teknologi och hälsovård, det, dels så tycker jag intuitivt att de inte borde vara så konjunkturkänsliga. Och dels så är det lite framtiden.
Jag tänkte att vi skulle runda av här med några liksom så här lite allmänna frågor från personen. Vi har till exempel en fråga här från Mattias. Kan du inte be dem starta en råvarufond? Detta saknas ju helt på den svenska marknaden sedan Handelsbanken la ner sin råvarufond. Intresse borde ju finnas, tycker jag.
Ja.
Är det något?
Men varför la de ner först och främst?
Jag vet inte varför Handelsbanken...
Var det inte tufft med råvaror?
Ja, nu spekulerar jag vilt, men det kanske har att göra med att man vill vara mer hållbarhet, så då kanske man inte ska fokusera på den typen av tillgångar.
Men har ni tittat på det? För där är en fråga sen till exempel från André Granström här, som också var så här, jag får nämna på att lansera indexfonder som inte går på marknadsindex, till exempel svenskt värde.
Jag såg den kommentaren, det var momentum. Väldigt intressanta funderingar där.
Vad betyder det egentligen? Svenskt momentum, svenskt värde?
Spontant så skulle jag säga att man kommer också, om vi tyckte det var svårt att definiera och ha samma över tiden vad teknologibolag är, hur har du rätt definition på vad de här, vad är value egentligen och vad är momentum? Det blir lite i betraktarens öga ännu mer, skulle jag säga.
Momentum är ju det här att liksom bolag som har gått bra tenderar att fortsätta gå bra. Värdebolag är sådana, de är lönsamma, de går med vinst, de växer inte så mycket. Tillväxtbolag växer ofta inte lönsamma.
Och vad gäller jag och mina kollegor i grunden när vi investerar, vi är ju väldigt fundamentalt orienterade, så vi förstår inte det med momentum och än mindre hur man tjänar pengar på det över tid. Så att det har just den, en sån fond tror jag.
Men kanske kommer en svensk fundamentalt värdebolag?
Ja, det är mer sannolikt i alla fall. Men det är långt bort i tiden. Och just det att hur kan du ha en definition som sen fungerar i 10-20 år framåt?
Ja. Men, och en fråga här till Mattias, råvarufond, inte i närtid.
Ja, vi tackar för inspelet. Det är ingenting som ligger i pipeline kommande 18 månaderna.
Ja.
Men vi tar ju intryck av vad som efterfrågas och vad vi tycker kan vara bra fonder. Så att,
Men är det inte så att det finns ju otroligt många olika råvaror?
Nej, man brukar väl prata att det finns ju så här KI, commodity index basket, de är väl 20-25 stycken, så att det är inte, men de är ju svåra att handla i Sverige utan det, och sen är det ju andra problem, alltså detta är ett sidospår, en anekdot, men jag har en kompis som handlade med råvaror, och han berättade ju så här, vid ett tillfälle så fick han ett samtal och så svarade han så bara, ja, jag heter det och det, jag är så här, jobbar här i New Yorks hamn, du har fått 38 tågvagnar koppar, var vill du att vi ska ställa dem?
Ja, men det känns ju ändå som att man inte förstår riktigt där att det verkligen skulle komma fysiskt koppar.
Ja, men precis, att det är en helt...
Det där är något annat det är helt, än en indexfond, ja.
Ja. Men jag tänker så här, lite mer om vi tar en supernördig fråga.
Ja, kör på.
Så vi pratade lite till exempel innan att ett sätt i indexfonder att tjäna pengar är ju till exempel arbitrage eller det är aktieutlåning. Så en fråga också så här, hur jobbar ni till exempel med aktieutlåning, hur jobbar ni med arbitrage i de olika fonderna?
För att tjäna pengar.
För att tjäna extra pengar, så det är till andelsägarna. Ja. Liksom.
Jo, nej, men vi vill ju ta alla möjligheter att skapa bättre avkastning för andelsägarna utan att ta på sig någon risk. Då. Och då är det ju framförallt två sätt att göra. Dels att man lånar ut aktier av dem som man äger och så får man ju en procent på årsbasis då.
Typ en ränta man säger. Ja. Vi kommer äga Ericsson de kommande 10 åren. Du kan låna den här i 6 månader.
Ja, och vi är ju en väldigt tacksam utlånare, för man vet att vi kommer sannolikt inte kräva tillbaka de här aktierna imorgon eftersom vi håller de här kanske evigt. Och då är det så att framförallt i de här bolagen i mikrobolagsfonden, de kan ge 20-50% på årsbasis, inte alls. Så det blir ju då en signifikant
intäkt
för andelsägarna. Och då är det så att vi har Danske Bank som motpart och de i sin tur ser till att deras motparter ställer säkerheter i likvida aktier som är betydligt större än de aktier man lånar. Och sen för sitt jobb så får Danske Bank 20% av de intäkterna som genereras och sen de andra 80% går direkt till andelsägarna. Och det är väl den viktigaste delen till varför att mikrobolagsfonden sedan start faktiskt har gått bättre än sitt index. Trots att man då har 0,4% i avgift. Då.
Mm.
Och det tror jag finns skäl att tro att det kan fortsätta.
Så detta är ju jättekul. Detta är så här, när folk säger att en indexfond går alltid sämre sitt index, så kommer jag säga, nej, det finns en indexfond som går bättre än sitt index.
Så tittar man sedan start så har den faktiskt på årsbasis gått 0,3% bättre än sitt index på årsbasis då från nästan 4 år tillbaka. Då.
Mm.
Så det är en...
Och det andra är typ felprissättningar i emissioner.
Det kan vara så att ett innehav som vi äger en stamaktie har gjort en företrädesemission. Då skapas det teckningsrätter och då kan man köpa dem och sen teckna aktien till totalt ett lägre pris än vad jag har fått när jag har sålt stamaktien. Så då byter vi där.
Så där kan man säga att ni nästan är lite aktiva.
Vi blir ju det. Ja. Och på samma steg sen, när man tecknar dem och betalar de aktierna i emissionen, då blir det en så kallad BTA interimt, det vill säga betaltecknad aktie innan Bolagsverket har registrerat emissionen. Och den kommer ju konverteras till en stamaktie, det vill säga en vanlig aktie. Och även den kan vara felprissatt kraftigt jämfört med den stamaktien som finns på börsen idag och som vi äger. Och då säljer vi stamaktien och köper den andra som sen konverteras till en vanlig stamaktie.
Hur mycket kan detta ge liksom i vinst?
Ja, alltså vi har flera enskilda affärer som exempelvis SAS, Moment Group, Oscar Properties, där vi har gjort då 10 punkter eller mer på en enskild affär, alltså 0,1%, vilket är mycket ifrån till den avgift vi tar ut då. Så det är också ett sätt att...
Detta är ju roligt. Första gången jag hörde, jag har en kompis som heter Niklas. Han brukar ringa till mig så här. Nu är det, så ringer han alltid så här. Jan, nu är det någon som inte kan räkna igen. Kolla denna. Den kostar ju 100 på det stället och 80 på det stället. Så nu jäklar. Och så är det så här att det är felprissättningar.
Och jag vill också vara tydlig med, för att det är säkert någon som funderar. Tar man extra risk nu med mina fondsparade pengar? Nej, utan...
Det är samma aktie.
Ja.
Så att det där är... Kan man kalla det för arbitrage?
Ja, det tycker jag. För det är ju egentligen att man säljer en vara och köper en likadan och så gör en prisskillnad då. Det är väl definitionen av arbitrage.
Ja.
Och normalt sett så köper man väl en marknad och säljer en annan marknad. Men nu är det ett annat instrument som konverteras till samma instrument.
Ja.
Väldigt nödigt det här. Men jag tycker det är viktigt att förstå att vi gör lite mer för fondaktieägarna än sitter
och vilka,
bara...
Vilka fonder är det då som ni gör detta?
Alltså, eller ni gör det i mikrobolag? Och...
Vi gör det för alla fonder, men effekten blir ju absolut störst i plus mikrobolag. Ja. Eftersom det där man får de här höga låneräntorna, som det är eftertraktade... Man kan väl säga att i mikrobolag det ligger den räntan man får på årsbasis på 20-50%. Och i småbolag kanske den ligger på 2-5%. Och i alla bolag kanske den snarare ligger på 2-3 i de stora bolagen. Då. Så det blir en väldig skillnad.
Mm. Man kan ju säga så här, marknaden blir ju mer och mer ineffektiv ju mindre bolagen blir. Så till exempel så här, folk, ju större bolag desto fler människor som kan räkna. Yeah. Medan på de mikrobolagen så är det inte lika många som har den insikten, den kompetensen eller liksom den mängden kapital.
Och sen skulle jag också gissa att det är lättare att komma åt om man vill låna aktier. Det är lättare att hitta aktier i Ericsson än att hitta ett bolag som har 300 miljoner i marknadsvärde.
Ja, men precis. Jag tänker ju så här, egentligen har vi massor av frågor. Alltså det är ett helt område som jag hade velat prata med dig om, som är investmentbolag och private equity. Ja. Men det är bara stryker
vi. Vi får vänta med de frågorna.
Du får komma tillbaka.
Ja, kom gärna tillbaka.
Du får komma tillbaka så ska vi prata om private equity, onoterade bolag. Vi har frågor från Lars Lindborg, kan man tänka sig fonder för onoterat? Ja. Men jag tänker så här, om vi leker med tanken, att vad är den lägsta årliga garanterade avkastningen som du skulle godta för att låsa allt ditt sparande? Det är sånt här, du får inte hålla på med aktier, du får inte ha pengar i dina egna fonder, utan det är ett fasträntekonto. Liksom så här, vad skulle den årliga avkastningen behöva vara?
Alltså det är så hypotetiskt, jag kan inte ens ta till mig det.
Men det är ändå lite roligt för så här folk vad man förväntar sig för saker. För mig är det så här, 10%. Jag hade varit så här, sjukt nöjd. Hade jag fått 10%?
10%, ja. Det är ju, alltså sett till att jag förmodligen är noll risk då, eller?
Ja.
Ja, då är ju fantastiskt med 10.
Ja.
Så varför är det så bra? Jag tänker att man måste väl kunna få jättemycket mer.
Ja, men nu...
Det är därför frågan är så himla rolig.
Frågan är inte realistisk. Nej. Varför är ni så realistiska? Med 10%.
Ja, men jag hade sagt 10, det var ju den lägsta årliga. Så här. Lägsta. Om någon hade sagt till mig så här, Jan, du får sälja alla dina indexfonder, du får sälja alla dina, liksom, ditt vin.
Och det lägsta du kan få är 10%.
Och då hade jag sagt så här, ja, men då vill jag ha 10% om året. Då gör jag det. På 7 hade jag varit så här, why bother? Då kan jag köpa en indexfond. Liksom.
Historiskt har man väl sagt att börsen avkastar 6-8%. Men nu har ju avkastningskraven gått ner, så jag skulle säga att det har nog gått ner någon eller ett par procentenheter, så att om du tar risk i börsen i snitt så kanske man kan förvänta sig då säg 5%. Ja, då är ju 10 utan risk exceptionellt.
Magiskt.
Ja. Men jag har nog Det är så hypotetiskt, jag kan inte ens ta till med den. Utan jag vill helst ha en bas av väldigt fina, välskötta aktier som kan gå både upp och ner.
Ja, precis. Man vill vara med. Man vill känna sig levande.
Ja, exakt. Bara formulering.
Så här, ska du ta den, Karin?
Ja, om du fick åka tillbaka i tiden och träffa dig själv som ung, vilka råd skulle du ge dig själv?
Oj. Det var en intressant fråga.
Ja, men så här, om du skulle börja om som 14-åring, vad hade du bästa raden?
Jag har nog inte ändrat så mycket eller gett andra råd, utan kanske ännu mer gör det du vill. Alltså, jag tycker när man blir äldre så inser man att trots allt livet är ändligt. Och, det tänkte jag inte alls på när jag var 20, liksom, utan man körde på. Så man kanske skulle få ut ännu mer av livet genom att liksom fokusera mer av sin tid på det man verkligen gillar. Alltså, nu pratar jag professionellt framförallt. Ja. Att, jag tycker ändå har varit det som jag har gjort. Jag jobbade då i New York, Palo Alto, vilket var ett spännande äventyr i ungefär 4 år. Jag pluggade i USA, både öst- och västkust. Och sen startade jag eget då, Rickard och Mikael 2008. Så jag ändå liksom tagit en del för många liksom, lite halvmodiga beslut. Så. Men man kanske ändå skulle liksom varit mer framåtlutad i att men det här var inte tillräckligt tillfredsställande, nu ändrar vi inriktning och så här. Men ja, det är alltid lätt att vara efterklok. Man fattar ju alltid det beslutet där och då som man tycker är bäst.
Ja.
Men okej, men vänta.
Det är så roligt, vi ska helt olika.
Man kan sitta här och ge sig själv råd som man skulle tagit emot när man var i 20.
Ja, vad hade du gett dig själv? För du har inte fått frågan.
Ja, också gör mer av det som du gillar.
Är det så?
Mm. Alltså, och jag har inte bara gjort det som jag har gillat.
Nej.
Absolut inte. Men då måste jag ju ta till mig det rådet nu.
Ja.
Inte hålla på med något som jag tror jag måste göra eller som tillfredsställer andra eller så.
Ja. Men jag har väl försöker verkligen anamma det framåt sen jag börjar komma lite mer till de här insikterna.
Leva det.
Mer i alla fall. Att,
Jag funderar på, jag hittade igår på nätet en belgisk konstnär som har gjort sådana här klockor som visar i procent hur mycket liksom, av ditt liv du har levt.
Ja. Så du är så här, kom till mig och fråga så ska jag ha en sån här. Så sa jag så, Jan, alltså, om du har en positiv känsla kopplad
jag
till
jag tror ändå jag har det.
Att ditt liv är ändligt och du har levt 40%, så ja.
Ja.
Men jag har inte det. Men man får ju en sån här sense of urgency eller vad det är.
Ja.
Vad tänker du, Emil? Men jag tror, ingen sån klocka.
Hade du köpt en klocka som visar hur mycket av ditt liv du har levt?
Men jag hade nog... Jag har alltid försökt att lära mig mer. Men jag tror ännu mer suga upp information och sen följa ännu mer vad hjärtat säger. Eller vad magen säger. För ibland åker man in lite i det spåret. Det här förväntas.
Så att, detta är precis detta är, vi ska ta
en svår fråga.
Ja, men Sam, det är de som är roliga. Har du haft någon så här inspiration inom finans, någon person eller bok eller företag eller?
Ja, man plockar ju upp som sagt här och där. Jag har haft kollegor, chefer på det är farligt att nämna någon för då tar man bara någon annan, men Investor lärde man ju sig hantverket, hur man utvärderar bolag, hur gör man en transaktion. Mina kollegor på PSG är ju otroligt erfarna och kloka. Som, det är nog den perioden som jag har sugit åt mig mest, tycker jag. Så att, och där, framförallt när vi hade en aktiv förvaltarfond, då satt man ju bolla tankegångar hela tiden. Och kunde dra nytta av lite varandras perspektiv, även om de kanske gav mer än vad jag gav. Så att ja, det är väl man försöker alltid om man träffar, det kan vara familjemedlemmar, hur man ska vara som person, och så är det lätt att bara prata professionellt också. Det är kompisar, vad gäller sådana som jag liksom inte har träffat, det är klart att Warren Buffett har ju varit någon typ av intressant person att ta del av. Jag fick ju fråga om boktips på det
här tillsammans. Den kommer ju så här, nästa fråga, så du kan ta den redan nu.
Ja, men då nämnde jag ju två böcker. Dels lite mer av underhållande karaktär, så är ju The Snowball med en biografi om Warren Buffett då. Tycker jag, det får du både hur han tänker men också lite hur han har levt som väldigt läsvärd. Och sen en ska man plocka en bok som kanske har jag tagit till mig mest vad gäller investeringar, så är det väl den här boken som heter The Most Important Thing, som Howard Marks tror han heter, som har skrivit den. Mm. Och det är väl den jag kan identifiera mig mest med, hur jag tänker kring investeringar.
Men pratar inte han ganska mycket om cykler också?
Ja, men men också liksom våga vara contrarian.
Ja.
Det här med value, liksom price och value, helt olika saker. Han tycker det är bättre att liksom kanske inte göra en investering, göra en dålig investering.
Mm. Jag älskar ju Howard Marks. Framförallt så gillar jag, han har ju släppt en bok nu om marknadscykler.
Okay.
Ganska avancerad, men ändå men framförallt hans investment letters. Jag tror att hans bolag heter Oak Tree Capital.
Ja, exakt. Jag skulle säga att den här boken, hälften av det är egentligen utdrag ur hans, de här breven då.
Ja,
vi har som ju, han kör, det är det newsletters.
Liksom. Nej, han har ju en fond. Så han skriver ju de här breven till sina andelsägare, till dem i fonden. Mm. Och de är ju till exempel det här med att investera är en process istället för ett beslut. Eller du kan inte utvärdera du kan inte utvärdera ett beslut på utfallet. Nej. Det är ju stulet från Howard Marks rakt upp och ner från ett av hans sådana brev som vi har pratat jättemycket om. Så jag älskar det. Ja. Han är inte så känd som Buffett eller alla de här han är fantastiskt, Howard Marks.
Sen har jag faktiskt kommit på en tredje bok efter Fika tillsammans som har faktiskt, det var så länge sedan jag läste den, men det är en bok som, det var väl Richard Bransons första biografi som heter Losing My Virginity.
Mm. Ja, den har jag nog som läst faktiskt.
Det var nog 20 år sedan jag läste den, men jag kommer ihåg att otroligt fascinerande hur han är ju en superentreprenör, hur han ser en utmaning, han hittar en lösning på det. Allt ifrån skivbolag till distribution med skivbutiker. Nu är det ju allt. Sen har han flygbolag och nu har han satt människor, kan man säga, i rymden.
Ja, de var ju precis.
Så det kom jag ihåg att den hade impact också när jag läste den.
Jag tänkte, sista frågan då. Sämsta rådet du brukar höra i finansbranschen?
Ja, den frågan fick jag ju också där i Fika tillsammans. Så det blir
Patreon.
Samma.
Kommer samma råd nu?
Ja.
Det blir samma.
Och vilket är det?
Det är ju ett råd jag själv har fått då. Så det har också kostat mig en del. Så därför så svirrar det lite extra. Men jag kom ju då från en miljö där jag gillar aktiv förvaltning. Man väljer. Och när jag flyttade tillbaka till Stockholm typ 2004. Så där jag började jobba hade vi ett helt okej pensionsupplägg då, och då skulle man träffa en rådgivare. Jag ska inte säga vilken firma det var. Så man kommer dit och så säger de att ja, men vi har de här väldigt bra aktiva fonderna. Så det är nog mitt förslag. Speciellt du kommer från en aktiv förvaltad värld också. Men sa han, inte nog med det. Du kan dessutom betala lite extra, så hjälper vi dig hela tiden att välja ut de bästa aktiva förvaltade fonderna. Så jag tror jag hade några en av de högsta pensionsfondavgifterna som finns då. Och jag var ju liksom, det låter väl bra tyckte jag då. Sen de är ju liksom, nu har jag ju indexfonder då i de privata.
Men det där är jätteroligt, för jag var ju också så här när jag var 22 så fick jag också så här, där jag gick och träffade en sån här finansiell rådgivare, då skulle man välja SEB. Och SEBs aktivt förvaltade fonder som kostar 1,6. Men sen skulle man dessutom ha SEBs Naventi-lösning som hoppade mellan
de
här.
Men det är typ sånt som jag hade fast hos en annan.
Och så betalar man extra. Så jag tror att totalavgiften var ju typ så här 3,5% eller så här, du vet. Och det käkar ju upp kapitalet. Så att jag kommer ihåg ett år att jag hade 17% avkastning. Men jag gick ändå back för att avgifterna var större än 17% avkastning. Det var ju inte några stora belopp, men liksom ändå.
Men
så det, nu tror jag inte det är så extremt. Jag tror även de har svårt att komma ut med de rådgivningen, eller vad man ska kalla det.
Man får hoppas det.
Jag har fortfarande sett fonder som är över 2,5%.
Som sagt, jag tror Eller pensionssparande, så är det ju bra diversifiering till låg avgift.
Ja. Så här, jag vet att vi pratade kort om det fick tillsammans. Vilken fond brukar du rekommendera i PPM?
Där finns bara ett. Jag rekommenderar ingen, men jag har ju, vad heter den, AP7.
Ja, indexfond. Ja. Vill det. Ja, men jag visste att du skulle säga det, så att det var ingen logiskt. Du, Emil, ett fantastiskt stort tack för de här två avsnitten. Du har kört ner för att vara med oss här i studion. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb med de här plusfonderna. Och sen så, som sagt, alltså det är frågor vi inte har hunnit med. Ber ursäkt till er läsare och följare som har skickat in frågor som vi inte har kunnat ta upp. Vi har inte ens pratat om private equity, vi har inte pratat om onoterat, vi har inte pratat om livet på Investor.
Så att som vi skulle kunna göra.
Investment. Så att jag tänker så här, du får komma tillbaka i höst.
Tack så mycket, jag gärna.
Ja, och så pratar vi då om när ni har lanserat fonderna. Du som lyssnar får jättegärna gå in på er hemsida,
plusfonder.se.
Och där kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev.
Ja, man kan, som vi, framförallt skickar vi väldigt mycket data om fonderna kvartalsvis. Så det, vi kommer inte skicka en massa saker, och sen kommer vi skicka några utskick däremellan då.
Ja, och det där är faktiskt någonting som jag rekommenderar. För att någonting som man inte heller vet om man inte är på ett fondbolag är ju att när folk köper er fond på Avanza, så ni får inte reda på vem
det
är.
Nej, vi vet inte vem det är.
Så att då kan man liksom inte få månadsbrev, man kan inte få kvartalsuppdateringar, man får liksom ingenting. Så jag brukar alltid rekommendera att gå in på fondbolagets hemsida. Har du ändå satt liksom 1000 lappar i bolaget, då kan väl det minsta vara att man får det där månadsbrevet eller kvartalsbrevet som ni är tvungna att skicka ut. Liksom.
Så plusfonder.se/nyhetsbrev signar man upp. Sen får jag också slå ett slag för vårt Twitterkonto, som då kan vara ett av de torraste som finns. Så vi, historiskt har vi bara skickat ut månadsavkastning, men det tycker vi är väldigt spännande, tycker vi, att se hur indexen har performat jämfört med jämförelseindex. För då ser man exakt, är de en punkt bättre, två punkt sämre.
Vad är användarnamnet på Twitter?
Det är plusfonder. Och vi har hela 64 följare. Men jag skickade ut en teaser om att vi kommer lansera nya fonder i höst.
Ja.
Då dubblade vi från 32 till 64 följare på ett dygn. Så att vi kommer lägga ut mer intressanta också.
Ja,
så. Och sen finns vi också plusfonder på LinkedIn.
Ja, lysande. Tack så mycket, Emil.
Tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.